Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Howdy bodega och välkommen tillbaka till Room Service. Jag hoppas att ni alla hade trevligt på Kiss-konserterna runt om i landet. Jag var i Stockholm och träffade en hel del av er där uppe. Trevligt att råkas allihopa och trevligt att ta några ord om allt möjligt och ingenting. Jag hade trevligt. Stockholm var väl en hygglig spelning och stod bra till, så det sprängdes ordentligt i mina öron. Ja, jag hoppas att alla ni som var med och hade lika kul, och jag hoppas att de andra spelningarna var lika bra. Jag har ju med glädje följt era upptåg på internet. Det var ju helsike vad många av er åker runt på många spelningar. Ja, de dagarna var ju saknade. Som sagt, det var jättekul att träffa allihopa, alla ni som bara kom fram och pratade lite och sådär. Jätteroligt, alltid. Nu är det Sweden Rock nästa vecka och där är jag alla dagar utom onsdag. Så torsdag, fredag, lördag. Det är, ni vet vad vi brukar säga. Höger hand på vänster axel och sporten i kvällsposten, Mr. X. Så kanske ni vinner en banan eller en mahogny kantarell. Idag tänkte jag vi skulle ge oss ut i ett ämne som har engagerat många. Om jag har frågat genom åren vilken skiva, vilken turné, vilken period sådär, så är det som ni vill höra om och som ni tycker om att läsa om och så vidare, så Unmasked är en stor period för många. Och jag kan förstå det, därför att det var inte så vansinnigt många som var Kiss-fans 1976 som var med, som köpte alla skivorna. Ja, jag vet att ni är några stycken, det är inte det. Men det fanns liksom ingen uppsjö av fans som redan hade alla plattorna och som åkte på spelningar och sen rapporterade om det och så vidare. Utan storhetstiden för bandet kom ju efter den turnén. Och då kom de ju aldrig hit. De var aldrig här 77-78 när hypen var som störst. Ja, framförallt i USA såklart. Och när de väl kom 1980, då hade ju hypen lagt sig i USA, men här hade de ju inte varit som 76, och det var väl därför det blev lite hypat ändå. Och det är väl därför många var nog 1980 det där första minnet att man såg dem i Skandinavium eller Brönnbyhallen eller Eriksdalshallen. Och att man, det första minnet där man faktiskt, vad ska man säga, där man var med mentalt på något sätt. Och om ingenting annat så vittnar historierna man läser i Kiss i Sverige och alla andra ställen, så vittnar det om att 1980 var väldigt speciellt. Skivan hålls ju dessutom förhållandevis högt av många, trots att den inte låter som Destroyer. Och det är ju lite spännande, för det är många som, för många så lämnar de ju Kiss redan 79 sen när Peter försvinner, eller 80 blir det. Men det är många som, trots att de inte gillar senare 80-talskiss, ändå tycker att Unmasked är en bra skiva. Och där har vi det där med nostalgi och var du var när du hörde den i livet. Och det är väl det som gör att just Unmasked har en speciell plats i vårt hjärta i Skandinavien. Kanske runt om i Europa, men jag gissar framförallt Skandinavien verkar det som. Och Australien såklart, men det kommer vi till senare. Så jag tänkte, vi får väl göra en liten djupdykning i Unmasked, för det är ju faktiskt en tvådelad historia. Tudelad historia. Eftersom den börjar redan 1979. Vi får se hur långt, det blir nog två avsnitt misstänker jag. Jag känner det redan nu att när jag sätter igång så är det nog bäst att dela upp det här. Det som händer 1979 är att Kiss släpper Dynasty, att de går ut på sin största turné någonsin och att den, ja, nu säger jag bombar. Vilket den ju inte gör, den säljer ju hyggligt bra och det är dubbelspelningar i vissa städer och sådär. Men den säljer inte så bra som man projekterade, och det är en jäkla skillnad. För om du budgeterar och projekterar för att en turné ska gå med så här mycket vinst, så kan du redan från början lägga en massa pengar på den. Och när du då inte får tillbaka de pengarna och ingen vinst, då går den ju med förlust även om den går bra. Men den 14 november 1979 sitter Kiss i ett möte. Och framförallt så sitter Glickman och Marx och hela gänget med där och så vidare. Och det är mycket snack om pengar hit och dit, men den viktigaste punkten i det mötesprotokollet är punkt nummer 14. Som säger att the loss of the tour was primarily due to two items. The cost of the new set and special effects, dyr scen, dyra effekter. And tremendous amounts of money being spent by Kiss on the tour. Det vill säga att de lever rock'n'roll-liv nu. Det ska flygas första klass även för lastbilschaufförerna och aporna. Det ska ätas första klass och det ska spelas första klass. Helt enkelt, som vi vet, om alla ni som har läst Chris Lents bok, så levde Kiss ett Hollywood-liv här. Som de inte hade pengar till egentligen. Det är bara för att man omsätter 2 miljoner så betyder inte det att man tjänar 2 miljoner. Och när man då omsätter en jäkla massa miljoner så är det ju illa att tro att man tjänar de miljonerna också. Men Kiss var världens största band här och tyckte de. Och då ska man ju leva därefter, ståndsmässigt. Men den 14 november 79 fick de svart på vitt att tillsammans med de tidigare projektionerna på förlust så visade sig att förlusten var redan stor, men ytterligare 70 000 dollar kommer turnén att gå back. Det här är naturligtvis inte bra, och det här är ju pengar som man behöver få in eftersom någon vill ha sina pengar tillbaks, det vill säga alla som man har då köpt scener, kostymer och allting av. Och skivbolaget som har gett en advance på pengar och så vidare och så vidare och så vidare. Så i november här börjar man ju såklart planera för en Europa-turné. Det hade man ju gjort ändå, garanterat. Men nu blev det väldigt mycket viktigare hur den turnén skulle se ut och hur mycket pengar man skulle tjäna. Och därför kan vi skutta raskt fram till den 29 november, 2 veckor senare, när Bill O'Coin har fått info om hur Europa-turnén ska se ut. Och det gäller att spela så mycket som möjligt och inte vara lediga speciellt mycket. Det här tycker inte Peter om. De andra är helt okej med detta. Vi har två saker vi måste hänga upp detta på. Dels, alla lediga dagar är dyra dagar. Dels, i juli 1980 så ska Ace få sin dotter. Så han vill vara hemma då. Alltså ska man göra en vårturné i Europa som kommer ta dem runt i 2 månader. Och då kommer de att ofta få spela 3 dagar i rad, vilket Peter inte tycker om. I have spoken to the band and the only person with slight reservations is Peter. Och det är väl rimligt på något sätt, kan man tänka. Men samtidigt så, i Europa så är det ju svårare att leva ett rockstjärneliv, ett Hollywoodliv, eftersom antalet uteställen och Hollywoodstjärnor i Kassel i Tyskland är tämligen begränsat. I vilket fall, vi kommer att få 3 spelningar i Skandinavien som vi får 47 000 dollar för. Anledningen att vi får så lite är att vi har fortfarande inte lyckats få Johanneshovs isstadion. Därför var Thomas Johansson tvungen att erbjuda oss mindre pengar. Men han är övertygad om att vi ska kunna få isstadion och då ska vi få 55 000 dollar. Så här står det. Och sen så ska vi ska spela i Hamburg, Svolle, Rotterdam, Bryssel, flera franska datum, spanska datum, tyska datum. Och sen så är det 3 spelningar. Det är 2 spelningar bokade och en tredje projekterad i London på Wembley. Och sen ska man även spela i Brighton. Blir den tredje spelningen i London får man spela 4 dagar i rad. Och the English dates will come in at approximately $20,000 a piece. It's going to be a wonderful tour. Framförallt för att vi får 20 000 dollar per spelning. Och det är mycket pengar 1980. Och framförallt för Kiss som nu, man har ju nu märkt att okej, marknaden i USA är mättad, vi måste till Europa. Det roliga med det här är det att ända fram till, den här turnén ska alltså börja i maj. Och ända fram till april så är turnén på gång. Jag ska ta er med här på lite några små möten och så vidare. Så ni får se hur långt det har gått och hur nära det var att vi faktiskt fick en slags dynasty-turné i Europa. Nu fick vi ju det ändå. Nerbantad scen såklart, som sen återanvändes och 1984. Och en ny trummis, men vi är, det är alltså väldigt nära här, ganska länge. Jag kan inte säga exakt datum när Peter Criss sparkas / lämnar, beroende på vem man frågar. För det finns inget sånt datum. Det finns däremot den 20 maj är det ju officiellt att han inte är med i bandet längre. Men det betyder ju att det har ju föregåtts av diskussion, det har föregåtts av repetition, för han fick ju repa en gång till med bandet. Det var då han satt med notställ och klia sig i skägget och försökte verka viktig. Och det har ändå inte gått att lösa. Så om vi skuttar fram till, ska vi säga här, någon gång tidigt januari, så har den holländska Kiss Army gått ut med att Kiss kommer i maj. Och då blev det ramaskri. Alltså någonstans efter den 16 december 79, där man spelar i, så måste jag verkligen tänka efter här, Toledo. Någonstans i huvudet fanns det. Den 16 december 79 spelar man i Toledo, det sista giget på Dynasty-turnén, och jag är övertygad om att bandet kände att det här funkar inte längre. Men ändå är ju turnén för Europa prospekterad och man har funderat på hur den ska gå och lösa logistiskt, och man ska ha börjat boka arenor och så vidare. För man vill ju inte släppa Peter, det är ju det som är den stora rädslan. Så när, däremot så känner man väl någonstans att vi måste nog vara försiktiga här. För tidigt 1980 börjar man spela in Unmasked, och det, Peter är ju inte med på den alls, även om Vinnie Poncia bjöd in honom till sessionerna. För att han helt enkelt så, he can't cut it, som det heter. Däremot är han ju med på omslaget, som vi alla vet, och bla 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 bla, och med i Candy-videon som ju blev hans sista framträdande. Men det är ändå, idag händer det andra grejer med band och som kastar ut medlemmar hit och dit och så. Men 1980 för Kiss, det var ändå bara 7 år in i karriären, men 7 år på den tiden var ju fruktansvärt lång tid. Det var ju väldigt få band som höll så länge. Så man måste försöka se detta, inte med våra analyserande ögon 2017, utan med de känslomässiga ögonen 1980. Och försöka tänka sig in i att Paul och Gene och Ace och Peter, en fantastisk kvadruplitet, ett ord jag själv hittade på, som har skapat magi i flera år, helt plötsligt börjar det krackelera. Och det är väl klart att de håller fast vid varandra på något sätt ändå, för de har gjort det här tillsammans, och skulle en fjärdedel försvinna, så vet ju inte de andra tre fjärdedelarna vad de får. Och de vet inte om, har vi ens en karriär att komma tillbaka till? Det är så man måste se det. Samtidigt som man då någonstans här i januari skickar ut ett meddelande till den holländska Kiss Army att sluta göra reklam för datumen tills vi har bekräftat att allting är klart. Därför att dels för att det är dumt att göra reklam för något som inte är helt bekräftat, dels för att jag tror någonstans längst inne i januari så någon känner någonting att fan, det här funkar inte, vi måste göra någonting annat. Men det är ju den här rädslan som kommer in. Rädslan för det okända, rädslan för vad händer med oss då? Vad gör fansen? Tappar vi hela fanbasen om bandet splittras? Eller om en trummis hoppar av? Det är svårt, och jag förstår att man är orolig. Men, on to happier things. Tidigt januari 1980 så har vi äntligen fått tag i hela listan på turnédatum. Det här är rolig läsning och jag hoppas ni hänger med. Nu blir det lite detaljer här, så för er som inte tycker det är så himla roligt så är det nog någonting annat på den andra kanalen. Jag misstänker att låt kameran gå och börja strax, så ni kan kolla om Janne Löffe Karlsson visar några skojiga klipps under tiden jag går igenom lite datum här. För det här är verkligen spännande. Tanken är alltså att Kiss åker till Oslo den 14 maj. Eller ja, antagligen den 13. Men de ska repa i Oslo i en vecka. Så från och med den 14 maj så är det rehearsals for the tour. Och det är ju fräckt. Med tanke på att vi vet att de hamnade i Drammen i oktober och sådär. Var skulle de repa i Oslo? Antagligen någon replokal. De ville väl vara i Europa en vecka innan. Just för tidsomställningen och sådär. Man kunde kanske inte börja repa helt första dagen, liksom när man är helt laggad i huvudet på den tiden. Det tog det väl längre tid att flyga också, gissar jag, och så vidare, så vidare, så vidare. Så 14 maj 1980 skulle Kiss börja repa i Oslo. Och där skulle de repa i 6 dagar. Eftersom Kiss Europa-turné 1980 skulle ha premiär på Olympen i Lund. Den 21 maj 1980, Olympen, Lund, Scandinavia. Och så får vi lite om hur hög är scenen, eller hur stor är scenen. Den är 11 meter djup. Den är, nu ska vi säga, 7 meter hög. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och alla vet ju, alltså Olympen 1980, kan bara blunda lite och tänk lite. 16 december, Sports, 79, Sports Arena i Toledo, en rätt så stor arena ändå. 2 kvällar på Madison Square Garden. Och sen nästa turnépremiär på Olympen. Det är ju som ett klubbgig. Fattar ni det? Alltså 2500 personer. Fattar ni att det är som ett klubbgig på Dynasty? Alltså, när jag läser just detta dokumentet så tänker jag, det var ju fan ändå att Peter inte kunde hållit ut ett år till. För det är en sak att de spelade 76, då spelade de bara på sådana ställen, även i, eller inte bara, men då hade de gjort det ganska länge. Och med de dräkterna så har vi ju 10 miljarder bilder från 75-76 på klubbar och teatrar och så vidare. Men med de dräkterna, alltså kan ni fatta att de skulle gå ut på lilla Olympen med den lilla scenen. Och de hade ju den här scenen där 1984. Och då fick de ju inte plats. Loggan fick ju stå på golvet bakom trumsetet. Och de fick inte ens plats med de tomma högtalarlådorna. Så de satte bara upp skynkena. Inga ramper. Alltså, nu tänker vi en gång till. Kiss på Olympen. Med Dynasty-sättningen. Det är ju som musik. Jag blev helt... Jag blir inte tårögd, men jag blir helt sånt, jag ryser lite över armarna. Kan ni se fotorna framför er? Blunda och tänk. Fotorna från denna spelningen. Gene i Dynasty-dräkten. Som ju är större än scenen på Olympen. Ace med sin trekantsdräkt. Som ju är bredare än Olympens scen. Och Peters trumset och trumpodie. Som ju är större än hela Olympen, inklusive utsida. Det här är så fantastiskt. Det är så synd att det inte blir av. Oh. Ja, men vi ska inte stanna där. Men kom ihåg det här avsnittet. För det här kan vi spola tillbaka till när vi känner oss lite ledsna och nere. Kiss skulle haft turnépremiär på Olympen i Lund den 21 maj 1980. Med Dynasty-scenen. Ja, det hade varit så roligt. I vilket fall, 2 dagar senare. Så, och jag vill poängtera att det här jag läser nu, det är ett dokument som har kommit lite senare än det där januari-dokumentet. Så att här är det bekräftat att de kommer inte att få isstadion i Stockholm, utan det blir den här Eriksdalshallen. Och det är där de ska spela den 23 maj, 2 dagar efter Olympen, när de har hunnit fundera på vad var det för ett konstigt klubbgig vi gjorde. Vi har lite fakta om att man undersöker huruvida man kan hänga upp högtalarna och så vidare. Scenen är 25 meter djup, den är 22 meter bred och den är 7 meter hög. För den som nu vill anteckna det. Den 24 maj, Scandinavium i Göteborg. Här har vi en ganska stor scen, 18 meter bred, 16 meter djup och du kan hänga 8-9 ton i taket. Vilket ju var praktiskt, för det var ju det de ville, det var det som var hela grejen med Dynasty-turnén. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men den är ju väldigt öppen, för där är ju inga riktiga högtalare, det är inget PA-system på scenen på Dynasty-turnén. Tanken var kanske att den skulle vara lite in the round, men de valde ändå att sätta den vid kortsidorna, eller långsidorna, kortsidorna i arenorna. Men man sålde biljetter bakom, och just för att man hängde all det PA och allting i taket. Det ville man ju såklart göra i Europa också, men problemet är ju såklart att arenorna är ju inte alls anpassade för sånt här. Det är, speciellt inte på den tiden. Det är väldigt små arenor och det kommer vi till när vi kommer ner i Europa strax. Och då sket det ju sig lite kapitalt, om man säger. Och det finns ett fantastiskt foto från Drammen i oktober 1980 som togs av tidningen där. som är taget antingen innan eller efter spelningen. Det är i alla fall efter Maiden, för det är Kiss-scen, men det är en upplyst hall. Och då ser man det här, de här högtalartornen på sidorna och så vidare. Så att, ja, det gick inte att hänga några högtalare i Drammenhallen i alla fall. Men man försökte ju då på vissa ställen. Tanken var väl att man skulle hänga då i Skandinavien till exempel. På de lite större arenorna. Men det tror jag inte blev det heller. Utan det fick bli som det blev. Vi är ju i Europa. Det är ju en lågutvecklad kontinent, tyckte ju Kiss redan 76. Efter de tre Skandinavien-spelningarna. Vilket ju är lustigt. Därför att man repar alltså i Oslo den 14 maj. Och ska det vara där en vecka. Men man spelar inte i Oslo. Nu, det här är ju bara preliminärt. Så antagligen hade man försökt lägga till en spelning eller något. Men efter den 24 maj i Göteborg så ger vi oss ner i Tyskland. Och ska spela i Ernst Merck-halle i Hamburg. Där vi ju faktiskt hamnar sen på hösten. 6000 pers går där in och en liten hall i Hamburg. 28 maj 1980 ska vi spela i Svolle. I den intressanta hallen Ysekhall. Y som är Yngve. 2 S-E-K-H-A-L. Och det stämmer inte, den heter ju Iselhall. Men det här, så här låter väl Iselhall för den som är amerikansk och skiter i vilket. Ysekhall. Det är lite som Gurgehall i Essen och allt vad de heter. Alla såna fina gamla felstavningar vi har sett i bokläggelistor. Stage size, as big as you wish. Där är tydligen ingen begränsning i Ysekhall på hur stor scenen kan bli. Det är ju snällt. Men där står inte hur många som går in. 30 maj på Ahoy i Rotterdam. Där går in 7500 pers. Det visste inte jag. Jag trodde den var större faktiskt. Jag såg ju med den där för 18 år sedan. Den kändes större, men det är lite coolt. Det är ju ändå, det är en rätt stor arena. Och hade väl säkert blivit en bra spelning, stor scen också. 31 maj i Bryssel på Forest National. 4 juni i Paris på Pavillon de Paris. Tydligen en liten arena, 6000 pers. Så där spontant så känner jag inte igen. Det är säkert någon mer som har spelat där. Kan vara att den har varit omdöpt och så vidare. Men jag kommer inte ihåg att någon annan har varit där. För Kiss var ju inte där i september sen. De var ju på ett annat ställe. Eller vad de är. Kanske blandar ihop det med något annat band. Eller någon annan. Träslag om man har lust. 5 juni i Lyon, Frankrike. Där har vi 9000 pers. Riktigt fräckt. 7 juni i Avignon. Återigen ett ställe de faktiskt kommer till när de kommer tillbaka. 8 juni i Fréjus i Frankrike. Arenée i Fréjus, France. Ja, ingen aning om var det ligger. 7500 pers, fräckt. 10 juni i Spanien, Barcelona. 5000 pers, en väldigt liten arena trots att de aldrig hade spelat i Spanien innan. Så det var ju lite konstigt, men ja. Promotorn är ju som promotorn är. Det här är för övrigt den tyska promotorn som även bokar de spanska gigen. Så det kan ju vara det att här tar vi inga stora risker. 11 juni i Madrid, 5000 pers igen. Återigen den tyska promotorn. Och den 14 juni i Zürich för 7000 pers i Hallenstadion. Och där har de ju spelat massor av gånger. Framförallt sen reunion och framåt och så. Och de har väl där nu igen, va? Eller var det Frankfurt som var samma som reunion? Ja, de var säkert där igen. 15 juni i Sindelfingen, det är en av mina favoritorter i Tyskland, heter Sindelfingen och ligger precis utanför Stuttgart. Jag pratade med en bekant om detta en gång, för Sindelfingen mässehalle är tydligen någon slags bilexpohall eller någonting sånt. Och så var det någon jag pratade med om någonting helt annat och så skrattade vi åt Sindelfingen och så sa han, ja, där har jag varit på bilmässa och så bara, ja, Kiss har spelat där och så bara, va? Har Kiss spelat i Sinnefinger? Ja, de spelade han 1983 eller 84. Är du säker på det? För jag har varit där flera. Skulle de ha spelat i bilhallen då, eller? Det kan jag inte säga så här, men jag har inspelningen i alla fall. Så att, ja, Sindelfingen pratar jag gärna om. Den ligger tydligen utanför Stuttgart. Men, och är tydligen en bilmässhall egentligen, eller en mässhall. Som man då har smält upp en scen i. Och det är väl inget ovanligt i sig. Men när han då bara hade bilden av att han stod och tittade på en Saab 900 där hela dagarna. Och helt plötsligt fick veta att han kunde ha sett Kiss där. Fast det kanske inte var samma dag. Eller så var det en annan del av hallen. 16 juni, festhalle i Frankfurt. 10 000 pers. Herregud, då måste de ha gått apeshit om de hade hamnat där. 18 juni. Här har vi återigen en härlig amerikansk variant av en arena. Den heter Rheinecker-halle. Försök säga det fort. Där har man skrivit Rhein med R-H-E-I-N mellanslag Necker, Neckar N-E-C-K-A-R mellanslag, halle. Alltså inte Rheinecker-halle i ett ord utan Rhein-Necker-halle i Heidelberg, Eppelheim. Jag hade så gärna velat se Kiss i något som hette Eppelheim. All right, Eppelheim. I'm back. Back in the Eppelheim. Ja, det är ett jättebra ord på nort, om du frågar mig. 20 juni i Köln sporthalle. 21 juni i Dortmund Westfalenhalle såklart. Och 26 juni i Eissporthalle i Berlin. Där hamnade de också. När det väl var dags för den riktiga turnén. 25 juni, Brighton Center, 4200 pers. Det här är inte, nu börjar vi gå ner igen i stor antalet personer som går in. Det hade varit jäkligt fräckt att se Kiss på Brighton Center såklart. Brighton blev ju som bekant turnépremiären 1984 sen med Bruce. Och om det är samma center, hur många center finns i Brighton, det kan man fundera på, men det heter inte Convention Center detta, så att det kan ha bytt namn, det kan vara ett annat ställe. Ja, vem vill veta? 27-28, ja, nu har vi ändrat på datumen här, så att 27 och 28 med option på 29 skulle man spela på Wembley. Där har vi en intressant siffra. Wembley Arena tog alltså bara 7800 personer. Det här var ju en av de stora inomhusarenorna i Europa på 80-talet. Och det var liksom kult att spela på Wembley. Så det var lite fräckt att veta att där går inte in så vansinnigt många. Men återigen, det här är ju långt före 2017. Långt före att Metallica säljer ut Ullevi. Och långt före att något band säljer ut någonting någonstans. Så därför, det här var ju en stor arena. Därför att så ofta gick inte folk på konsert antagligen. Och likadant i Europa och i Sverige, Skandinavien. Att man kunde boka Kiss i Brönnbyhallen var för att man trodde inte de skulle dra fler. Det är också intressant att tänka på, därför att man får lätt de här. Kiss var ju ett jättestort band. Och så, ja, men vad innebar det att vara ett jättestort band 1980? Jo, det innebar att aningen fler människor kände till dig än de som inte gjorde det. Eller, ja, vi behöver inte dra så stora växlar på det där. Men idag så betyder ett stort band att du viskar Ullevi i ett vänsteröra på en person och då säljer det ut. Utan att någon egentligen bryr sig. Alltså, det där är ju en så konstig grej, det här med att allting ska sälja ut. Nu fick jag inte vara med så mycket på det glada 80-talet för jag var liten då. Men det var ju ingenting som sålde ut hela tiden. Det var ju inte det att du kunde ju i princip bestämma dig ofta i alla fall samma dag om du ville se Maiden eller inte. Utan då gick du till biljettluckan, köpte en biljett i cykeln och tittade lite som en bioföreställning. Idag måste du veta, i februari 2017 måste du veta att du i april 2018 vill se ett band. Det är en annan värld på det sättet. Och jag, för min del är det en inte helt behaglig värld. Därför att alla slåss om dina pengar. Och för oss som då tycker om att gå på konsert, så det är otroliga mängder pengar hela tiden. Och man har till och med kommit på den här idiotiska idén, den sämsta av alla idéer. Och då tycker jag ändå meet and greet-biljetten är rätt vidrig också, som många band håller på med. Men den sämsta och vidrigaste av alla idéer, det är Golden Circle. Det är, herregud, snacka om att du köper dig en plats som de sanna fansen borde få gratis. Bajs på alla er som har kommit på Golden Circle och tycker att det där är en jävla bra idé. Vi krämar på 500 spänn extra. Så att det handlar inte längre om att du gynnar dem som faktiskt tältar i 3 dagar utanför en Springsteen-spelning och sådär. Nej, det är, du köper dig till den platsen. Och sen så skapar du ett Golden Circle-område som är lika stort som halva arenan. Jag satt på Depeche Mode på Friends Arena och på att dö. För jag tänkte, hade jag betalt för den biljetten så hade jag varit skitbesviken nu. Så bajs på er. Jag tycker det är en skitdålig jävla äckelidé. Så vet ni det. Förlåt att jag svor, men jag är lite, jag blir lite passionerad när jag blir irriterad på folk som hittar på dumheter. Så det var det. Dumheter. Tillbaks till Kiss. Och glädje och kul i poolen. Den 1 juli 1980 i Bingley Hall i Stafford. Den har vi skrattat åt mycket. De spelar ju där faktiskt sen i, på hösten. Men där går in 8000 pers. Jag trodde att där gick in typ 20 pers och två par tofflor. Men nej, 8000 pers går in i Bingley Hall. Och det är alltså en lite större arena än anrika Wembley Arena i London. Fräsigt. 3 juli Edinburgh i Skottland. Tjusigt. Blev ju ingenting sen. Och sen skulle turnén eventuellt vara slut. Så från den 21 maj till den 3 juli 1980 skulle Kiss spela. Och sen skulle de skynda sig hem därför att Ace skulle föda barn. Det som händer, det är ju, ja, man börjar spela in Unmasked. Peter är inte med. Någonting är konstigt. Men det var inte riktigt, än så länge är det inte konstigt. Konstigare än Dynasty. Där han inte heller var med och spelade in förutom på en låt. Så man fortsätter i sitt vanliga J. 14 januari, 28 januari så har vi en massa såna här radiointervjuer som folk vill göra. Det är någon i Australien som vill ringa och prata med någon i Kiss. Det är någon i Holland. Det är någon i Nya Zeeland. Det är någon i England. Och det är hela tiden Gene, för det är roligt, på de här dokumenten som då är väldigt fina och maskinskrivna så har vi handskrivna grejer. Gene did. Det betyder att Gene gjorde intervjun 12 noon, sista januari. Gene did 6-8 p.m. sista januari. Så det är hela tiden Gene. Han gillar ju det här. Det ska vi aldrig underskatta. Mycket kan man säga om den mannen. Men promotion och att prata, det är ju hans forte i livet. Men vi tittar längst upp på de här protokollen, eller på de här PM:en, och då går de hela tiden till Peter Criss, Ace Frehley, Gene Simmons, Paul Stanley och George Sewitt som är då, jag vet, vad var hans? Han var ju inte turnémanager, för detta är ju ingen turné, han måste ha varit någon slags all around man. Ja, det finns säkert ett bra namn för det som jag inte kommer på just nu. 28 januari så har vi alltså då ett meddelande som går till alla fyra medlemmarna och George Sewitt. Men sen fortsätter vi med fler, nu ska vi se här var vi är någonstans. De vill att Kiss ska komma till Mexiko. Därför att Kiss kommer få en award där nere. Vi ska se vad den heter för något. Voted Best Pop Group of 1979 by Círculo Nacional de Periodista Mexican. Mexican Journalist Society. Så de vill ha ner Kiss den 27 april. Och att de skulle stanna mellan 20 och 4 maj, något sånt, bara för att komma och ta emot två personer utan smink. Det behöver inte vara fullt med smink och så vidare, utan de vill ha ner två Kiss-medlemmar till att ta emot ett pris för att de har blivit voted best popgroup. Kiss hade inte för avsikt att åka till Mexiko 1980, kan jag säga, så att det blev ingenting med det. 14 februari, fler radiointervjuer och dokumenten går fortfarande till alla bandmedlemmarna och George Sewitt. Och det är återigen bara Gene som gör intervjuerna. Gene did. Gene would call Tuesday or Wednesday, February 26 or 27th, bla 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 bla. Och så gjorde han 6 mars istället. Från studion. Bara så ni vet det. Så den 6 mars var Kiss i studion och då ringde Gene till en journalist i Australien. Det här är ett dokument den 25 februari. Vad hade vi det tidigare? 14 februari var tidigare dokumentet som gick till alla medlemmarna och George Sewitt. 26 mars. Har det hänt någonting? 26 mars går det ut en ytterligare dokument för Bravo Magazine i Tyskland vill göra en Kiss-special. De vill göra en Kiss-special 4-5 veckor i rad inför turnén. Och de vill ha nya bilder, nytagna bilder, fräcka bilder. De har väldigt mycket krav, men de är å andra sidan beredda att öppna upp hur mycket som helst promotion för turnén. Men detta meddelandet den 26 mars går bara till Ace, Jean, Paul och George Sewitt och även Fritz Puzzlethwaite. Den går inte till Peter. 14 februari gick dokumenten till hela bandet plus George. 26 mars, en månad och 12 dagar senare, går det inte till Peter längre. För er som då sitter och antecknar nu vidlyftigt så kan vi alltså på något sätt utröna att mellan den 14 februari och den 26 mars har någonting hänt. För det handlar ju inte bara om vad som står i dokumenten, det handlar ju om vad som inte står där. 6 mars var de i studio, för då ringde Jean till en journalist från studion. 26 mars så står inte Peter med längre. Har vi börjat komma lite närmare ett datum här? Det har vi nog, va? 26 mars skriver man även till Lynn Goldsmith, den här fotografen som tog lite bilder på Kiss, som tydligen ska vara väldigt svår att jobba med, har jag fått veta av fotosamlare. Hon tog lite bilder sen i april på Paul och Jean bara i en studio där de har sina nya varianter av Dynasty-dräkterna, det vill säga det som blev Unmasked-dräkterna, och visar upp yxbasen och stjärngitarren och lite sånt. 2 april återigen ett nytt dokument till Bravo, från Bravo i Tyskland. De vill ha fasta datum nu för när det blir en fotosession med bandet. De vill gärna fota i Ace Studio. De fattar att det kanske inte är okej eftersom Jeanette är gravid, men de vill i alla fall fråga. De vill göra fotosession riktig och så vidare, och så vidare, och så vidare. Återigen, dokumentet går bara till Ace, Jean och Paul och George Sewitt. Så här är alltså Peter i praktiken borta. Redan den 3 april sen har vi en intervjuförfrågan till Jean. Så det är bara till honom, men brevet har ändå gått på kopia till de andra i bandet, utom Peter och några andra, nissa. Ja, så jag skulle nog vilja säga det att maj är det officiella slutdatumet för Peter, eftersom det är då Unmasked släpps och det är då det är tydligt att han inte är med längre. Och det är väl även då han går ut och berättar att han spelar in Out of Control. Men mars där, 26 mars, mellan 14 februari och 26 mars, så har ju någonting onekligen hänt. Hade jag bara haft de här papperna 2004 när jag pratade med Bill O'Coin, så hade jag grävt i detta något så in i helvete. För det här är ju det tveklöst den mest intressanta månaden efter 1973. Och ur ett rent Kiss-historiskt perspektiv, inte musikaliskt och inte känslomässigt misstänker jag sådär, men om man ser det ur ett rent vad hände perspektiv, så är denna månaden här, från den 14 februari till den 26 mars, där skulle jag verkligen vilja, och jag skulle vilja haft Bills tankar om detta, för Bill var ju i allra högsta grad inblandad i det här. Han såg ju till att Peter fick en väldigt, väldigt bra avslut. Till skillnad från Ace som bara kapade allting och blev av med allting, så var ju Peter kvar som delägare i företaget, gick fortfarande på möte ända in på 80-talet och träffade alla de andra. Så att bara för att han inte spelar trummor längre med bandet, så betyder inte det att han inte var en medlem formellt i bandet Kiss, eller företaget Kiss. Och det var ju en genialisk idé, för det betyder ju att han fortfarande fick ta del av affärsbeslut och så vidare. Men sen sålde han ju det. Han påstår ju själv att han blev lurad, men de facto så var han ju så arg och förbittrad 1988, 87, 88, 89. Så att det var väl därför han bara, jag vill aldrig ha med detta att göra igen. Sen kom där ju den där lilla tråkigheten som heter Reunion. Och så var han inte längre än, hade han haft kvar sin andel där, så hade han ju kunnat sätta helt andra krav på den återföreningen. Men det var ju hans fel, hans problem. Men Bill förhandlade sig till väldigt fint så att säga, avgångsvederlag, eller väldigt fint avslut för Peter. Och därför misstänker jag att Bill hade haft väldigt mycket att säga om detta och hade haft väldigt mycket info om detta. Sen kommer vi till ett spännande möte den 9 april på Sonesta Hotel i Amsterdam. Kiss är inte där, men Bill O'Coin är där och Rick Aliberti är där och även Jack Tesla, som jag inte har den blekaste aning om vem det är, så här rakt upp och ner. Sen är det en jäkla massa folk från skivbolag, från Fonogram Oslo, Stockholm, Hamburg, Bryssel, eller Bussel som det står, Paris, Mexiko, London, Hilversum och Barn. Många holländare är där och svensken är Elisabeth Johansson. Släkt med Thomas Johansson kanske? Jag vet inte. Då, på morgonen den 9 april på Sonesta Hotel i Amsterdam, så får den här samlade pressen, samlade skivbolagsfolket, höra 5 låtar från Unmasked som inte är färdiga. Så det här är tidiga mixar som de får höra på Naked City, Is That You, Talk To Me, Easy As It Seems och Shandy. Shandy med Y. The meeting was very enthusiastic about the track Shandy, which is a more ballad type of music and can easily be used worldwide. Skoj. De tyckte det var roligt och fick höra 5 låtar. Antagligen lite så här, vad heter det? Rough mix eller någonting sånt. Tänk om någon hade spelat in det. Fast det hade ju antagligen låtit skit på en kassett. Men ja, tänk om i alla fall. Sen pratar man om hur Europa, om den tyska loggan, och de har gjort mycket merchandise och sånt med den riktiga vanliga loggan och inte stött på några problem, men de är lite oroliga i Tyskland ändå. Och Coin Management är väldigt tydliga med att ska ni använda loggan så ska vi få pengar för det, oavsett vad det är ni gör för någonting. De vill ha autografsessioner i olika städer, ja det är väl okej, men då måste ni garantera säkerhet, bla 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 bla. Och de vill släppa Shandy som singel allihopa, och B-sidan får vi se. Ingen var överens om att någon av de andra var riktigt bra tydligen. Och det är ju dessutom bara halva plattan. Och man har börjat, vid den här tiden börjat fatta TVs genomslagskraft. Så the meeting stresses the importance of having a promotion film available. The management agrees to have one by the end of May, which is much too late. För de vill ju ha en film nu för att göra reklam för turnén såklart. Och för skivan. Återigen 1980 så gjorde man en turné för att sälja skiva. Man släppte inte en skiva för att åka på turné. Det måste vi också komma ihåg. Det var en helt annan tid. Det var skivförsäljningen som var det viktiga. Det var där pengarna fanns. Det viktiga var att du sålde många skivor. Konserterna, ja, det var som det var med det liksom. Det var därför de spelade för. Det var därför de skulle ha turnépremiär på Olympen i Lund, kan vi säga. Sweden says they had bad publicity in 1976. Because it's been said that Kiss evokes violence. It hasn't built up yet again because there was no tour so far. Så vi fick dålig press här 76, först 77 står det. Men det har inte blivit någonting mer med detta. Ännu, eftersom de inte har varit där sedan dess. Wink, wink. Så frågar även Elisabeth, frågar även om kommer Kiss finnas tillgängliga för reklam inför turnén. Kanske, här står faktiskt att turnén ska börja den 19 maj. Och då kanske det skulle vara att den skulle börja den 19 maj i Oslo. Men det har vi inte bekräftat någonstans. Men hon får svaret att det här kommer inte att vara möjligt tack vare deras, eller på grund av deras tunga schema med att spela in skiva och repetera. The rehearsals in Oslo will start May 14th. Det kan ju faktiskt vara att de skulle haft premiär i Oslo den 19 där, det ser jag ju nu här. Men det vet vi inte, det här är bara spekulation, det andra var ju ändå förhållandevis handkraftiga dokument. Skitsamma. After the gigs there will be no possibilities to do promotion. Having dinner is in order, Phonogram must make sure there are no photographers present. There will be bodyguards around them constantly. Och det här var alltså den 9 april, sen fortsätter man eftermiddagen. Det här var morgonmötet 9 april och sen eftermiddagen pratar man om hur man ska göra reklam och så vidare, så vidare, så vidare. Någon vill göra en liten mer film och det är helt okej, men de måste hela tiden söka Coins tillstånd till allting de vill göra. Och givetvis så snackar man, the main worry of the promoters were the pyrotechnics used by Kiss during the tour. Det var tydligen svårt på 80-talet, eller det var svårt på 80-talet att få tillstånd till att använda en massa pyro. Och Kiss hade ju, alltså nu ska vi vara sådana, 1980 hade de ju inte så där vansinnigt mycket, men de hade några bomber och de hade lite eldar. Så ja, det var väl svårt stad för stad, och fortfarande så är det väl så att man måste visa upp allting för det landets fire brigade eller fire marshals. Ja, 96, där finns det ju filmer från Frankfurt när de får visa upp hela kvällens pyro för eldnissarna. Vilket ju måste vara dyrt, för då får man göra hela grejen två gånger, fast den ena gången utan publik som betalar. I vilket fall, 16 april 1980, to all personnel, KISS members, KISS employees, due to the fact that the new KISS album cannot be released in time to coincide with the European tour, the tour is being postponed until later on in the summer. 16 april är alltså turnén avbokad. Hade detta egentligen varit ett problem med skivan? Nej, det hade det ju inte. Jo, på ett sätt såklart hade det det. Men det hade inte varit den drivande faktorn. Utan här är det ju helt självklart. Man ställer in turnén. Vi har inte längre någon trummis. Redan den 26 mars var han bortpoleterad ur dokumenten som gällde intervjuer och så vidare. Och nu är det fara och färde. Så även om de den 9 april var i Amsterdam och allting var frid och fröjd och nu ska vi på turné, så bara 7 dagar senare, en vecka senare, så är turnén inställd. Jag kan ju bara tänka hur de kände sig, skivbolagsfolket där, som inte, det står ingenting i alla fall i protokollet om att de fick veta någonting, om att det fanns indikationer på att något är konstigt eller sådär. Utan allting var bara, nu ska vi på turné, gud vad roligt vi ska ha allihopa. Vi vill ha pengar. Och en vecka senare, nej, det blir inget. Vi blir hemma. Och när det sen visar sig, jag kan bara tänka mig då att för det första, man ställer in turnén. Fan, vad är detta? För det andra, de har ingen trummis. Vad sa du? Det sa de ingenting om när vi var i Amsterdam. Det är som en liten deckare detta. 17 april så kommer ett official statement från KISS som går till all personal och ut till hela världen. Det blir avslutningen på detta avsnittet, för nu har jag pladdrat igen alldeles för länge. Så med the official statement om varför det inte blev någon turné ber jag att få tacka för mig denna gången. Tack för att ni har lyssnat igen och tack för att ni luktar gott också. Och vi ses väl på Sweden Rock, hoppas jag. Jag är där torsdag, fredag, lördag. Kom gärna fram. Vi ses och vi snackar och vi tycker om varandra. Och vi lyssnar på Warlock, vilket ju såklart är huvudsyftet med festivalen detta året. Tack för att ni har lyssnat idag, och 1980 lät det så här den 17 april i ett pressmeddelande. Due to the extended amount of studio time, KISS needs to complete the recording of KISS Unmasked, the group's 16th LP. Our coin management has announced that the group's spring European tour has been postponed until later this year. The decision to postpone the tour was made by Coin and KISS when they realized the band would not have sufficient time to both complete production of the album and rehearse its 2-hour-plus stage show before the originally scheduled starting time for the tour. The continuing work on KISS Unmasked has also caused the release date for the album to be pushed back from early May to a date later in the month. God afton.